Ja, men det är härligt att få vara här hemma. Hemma i Sibbo, hemma i Betania. Det känns så varmt och bra att få komma hit. Och det är så att jag är inte här alla söndagar nu för tiden. Och jag tänkte bara helt kort säga det, för en del undrar ibland att vad håller han på med, den där Edvard. Men det är så att jag är ungefär varannan söndag uppe i Närpes, kära Närpes. Och genom att jag är halvtidsanställd där i församlingen, och sen så blir det så att jag ändå rör mig lite hit och dit också under andra tider. Så det blir så där. Ganska lite just nu här i Sibbo. Men det är bra så, det är bra som det är just nu. Och det är alltid fint när vi får komma samman här. Jag brukar vara med här på mötena ibland och få vara med, och det är så fint. Hälsningar från Närpes, där fortsätter vi, och det är härligt att se Gud har öppnat dörrar också där. Han öppnar ju dörrar var vi än finns. Och ja, det är både mycket arbete och mycket möda och också mycket härliga saker. Förra veckan så var det en tisdag morgon, så ringde missionärerna Håkan och Lisa Enqvist och sa de, nu har vi en kille här från Afghanistan, han vill bli döpt. Så vi tog bönekvällen, vi har bönekväll på tisdagar, så då vred vi på vattnet i dopgraven, och så var det en ung kille som fick liksom gå dopets väg och vandra med Jesus. Fantastiskt, trots att han upplever tuffa tider och svårt, han har sin bakgrund och sitt, det som finns där, men han ville följa Jesus. Det är härligt. Ska vi be för det här ordet, att det får ge oss någonting idag. Jesus, tack för den här stunden, för att vi får dela gemenskapen och lova dig och ära dig som vi har gjort. Och nu ber vi också att ditt ord ska få falla i den här jordmånen, i våra hjärtan. Tack för att du också bereder det här, att vi kan ta emot det som du vill ge oss idag. Tack Jesus för att det som är från dig, det ska få gro och växa, och det som är från mig, det ska inte alls gro och växa. Amen. Jag ska läsa från första Moseboken 26, vers 1-6, och rubriken för idag, det är att våga leva annorlunda. Första Mosebok kapitel 26 och från vers 1-6. Det här handlar om Isak. Isak var ju son till Abraham, och Abraham var den där mannen som Gud kallade ut från ett land att gå in i ett annat land. Och det var många löften förknippade med det här som Abraham fick. Och Isak var nu son och levde i det landet, och också Isak upplevde Guds kallelse. Och i det här läget så var det ganska tufft. Abraham hade fått löften om att ja, du ska få komma till ett land som jag ger dig, och det flyter av mjölk och honung. Men det står att under den här tiden, när Isak, under en viss tid som det här handlar om, så var det hungersnöd i landet faktiskt. Det var torrt, det var tufft. Och alla tittade åt ett annat håll. I Egypten fanns det, där regnade, där var det grönt, där var det fint. Så det var en sån här mainstream, om vi säger mainstream rörelse mot Egypten. Alltså alla tänkte, vi sticker till Egypten. Och samtidigt lever Isak där i det där läget och tänker så här att okej, Gud kallade min far hit. Vi skulle leva här. Jag har mina får och jag har mina kameler och jag lever här. Ska jag nu igen då börja dra iväg härifrån? Och nu ska vi läsa det här. Det blev en ny hungersnöd i landet efter den som hade inträffat på Abrahams tid. Och Isak begav sig då till Filisternas kung Abimelek i Gerar. Då uppenbarade Herren sig för honom och sa, drag inte ner till Egypten, utan bo kvar i det land som jag säger dig. Stanna som främling här i landet, jag ska vara med dig och välsigna dig. Ty åt dig och dina efterkommande ska jag ge alla dessa landområden, och jag ska hålla den ed som jag har svurit din fader Abraham. Jag ska göra dina efterkommande talrika som stjärnor på himlen, och dina efterkommande ska jag ge alla dessa landområden. Och i din avkomma ska alla jordens hedna folk bli välsignade. Eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag hade förordnat, mina befallningar, föreskrifter och lagar. Och så står det till sist: så stannade Isak i Gerar. Isak hade liksom, var i det här läget nu. Han hade på något vis, man kan säga att han var uppväxt i en troende familj. Om vi nu gör det så där enkelt. Pappa och mamma var troende. Men i det här läget så på något vis ställs allt på sin spets. För Isak, han utmanas att göra någonting som alla andra inte gör. Folk är på väg till Egypten. Det är torrt. Förnuftet säger: far iväg härifrån, för här är det hungersnöd. Och här är det torrt, tufft. Men Isak, han har ändå någonting inom sig som säger nej. Det är inte så här. Det är någonting jag borde göra annorlunda. Jag borde göra något val som är lite annorlunda än vad alla andra gör. Det är det som Isak egentligen ställs inför. Och det annorlunda som Isak i den här stunden utmanas att göra, det verkar vara som om det har med Gud att göra. Jag tror att du och jag ibland kan uppleva det så här. Det finns saker som har med Gud att göra. Som ibland lite grann krockar med det där som egentligen rullar på. Som bara finns i tillvaron. Och faktum var det att Gud hade mer för Isak än att bara rädda honom. Alltså, Gud ville välsigna Isak, står det. Men Gud hade en kallelse för honom. Och min sån här underrubrik för idag, det är det här, att jag ställer den här frågan. Räcker det med, för dig och mig att bara så att säga vara troende, att tro på Gud? Eller kan vi ta utmaningen att också leva det som kallade av Gud? För enligt Bibeln så finns det en kallelse för oss alla. Så här står det i andra Timoteus brevet, kapitel 1 och vers 9. Andra Timoteus brevet, kapitel 1 och vers 9. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Att ta emot syndernas förlåtelse och därmed också tro på Gud, det är egentligen ett av de mest livsavgörande sakerna en människa kan göra. Vi gifter oss, vi gör många viktiga beslut, vi köper bilar och ni vet allt sånt här. Men det faktum att, så att säga, välja att lägga livet i Guds hand, det är ett av de mest långsiktigt viktiga besluten vi kan göra för våra liv. Det har påverkan för oss. För Gud skapade oss för att älska oss och leva med oss. Han formade oss av stoft. I skapelsens begynnelse. Sen står det att han formade någonting. Men det som gjorde oss till levande människor, det var att han blåste livsande in i det här stoftet. Och så fick det liv. Och det här är någonting som vi människor idag i vår tillvaro ibland totalt glömmer bort. Att det är Gud som uppehåller livet. Skulle han ta sin hand bort från dig och mig en enda sekund, så skulle vi igen bli stoft. Gud uppehåller skapelsen. Gud uppehåller det här jordklotet. Gud uppehåller allt det här som till och med vi tycker att idag är... Det är inte fullkomligt och det finns sönderfall och allt det här. Men skulle Gud ta sin hand bort lite grann, så skulle det liksom gå tillbaka till det här. Utan ande, utan liv, så skulle det här jordklotet till sist vara. Men människan lever ibland idag som om hon har makt över nästan liv och död. Vi försäkrar oss upp över skorstenen. Vi har alla saker som vi tänker att ska kunna hjälpa oss att hålla livet rullande. Och det är ju bra att ha försäkringar, det har jag också. Men när hennes dagar är räknade, när de är räknade här på jorden, så är det Jesus Kristus och vårt val av honom som avgör hur allting fortsätter. Och det här tror jag vi alltid behöver påminna oss. Vårt liv här på jorden är en förberedelse för det liv som väntar. Och Jesus ger liv och evig gemenskap med Gud. Rövaren på korset, om vi kommer ihåg honom, han hängde på ett kors där bredvid Jesus. Och han hade förverkat alla sina poäng och sina allting som liksom inför människor. Det var slut, allt var slut. Men då tar han den där sista chansen. Han tänker så här att om det finns något annat. Och det är det här naturligtvis vi människor ibland tänker också, fast vi inte hänger på ett kors som rövare. Man tänker så här, kanske sen, kanske där när jag blir lite äldre, när jag blir gammal eller när jag liksom att jag nu hinner få sista smörjelsen, så har jag min sak klar med Gud. Men rövaren, han säger, tänk på mig, säger han åt Jesus. Och så säger Jesus, idag ska du vara med mig i paradiset. Och det här är otroligt att liksom bara en bön om en tanke så blir liksom ett himmelrike för en människa. Och det där är ju, visst är det stort, visst är det fantastiskt att liksom tänka det här att oj, liksom Gud har att göra med evigheten och det här. Men frälsningen och tron har att göra med mycket mer än det. Mycket mer än en bön om räddning från evig död. Det handlar om vårt dagliga liv. Och Gud vill själv förvandla oss genom denna frälsning. Samtidigt som han också vill förvandla andra människor runt omkring. Därför att Gud vill ju att alla människor ska bli frälsta. Predikaren 3:11 säger att, alltså predikaren 3:11 säger att allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människors hjärtan. Det finns alltså i människan en djup nedlagd känsla av att vara ämnad för någonting. Ett syfte. Även fast inte människor alltid kan greppa det, så har Gud lagt ner någonting av det. Någonting djupast sett i våra hjärtan. Som säger att vi är här inte bara av en slump. Vi är inte här bara för att leva liksom vårt liv och så är allt över. Människor, när flygplan håller på att störta eller ni vet saker händer, så har man hört att då ber man. Då lossnar det någonting. Men det är därför att vi har någonting som kopplar ihop. Gud finns. Och vi läste det här om den här heliga kallelsen. Vad är det? Vad är den här heliga kallelsen för något? Vad är det jag syftar på när jag talar om att våga leva annorlunda? En del människor har vänt och vridit sig krokiga för att få tag i det här. Att söka Guds vilja. Man har bett och fasta och man har gått in i grottor och man har liksom gjort allt möjligt för att på något vis få tag i det här med Guds plan för ens liv. Och visst ska vi be och visst ska vi söka Gud. Men framförallt så är det så här att Gud redan, han ser till vårt hjärta. Och enkelt sagt, den dag som jag vänder mig mot Gud och jag inbjuder honom, så blir mitt liv en vandring med Gud. Varje andetag jag tar så kan få vara till Guds ära. Om jag uppriktigt och ärligt har öppnat mitt hjärta för Gud. Jag tycker om det enkla evangeliet. Jag tycker inte om de här komplicerade jobbet. Det är så jobbigt. Jag tycker ibland att det blir så jobbigt med det här med tron och att liksom dyka ner Jag älskar, vi kan bra dyka ner i de teologiska djupheterna, men jag säger så här att för en vanlig Sibbobo och Närpesbo så räcker det bra att liksom landa i de här enkla sanningarna om vad Gud gör. Vi har så mycket att göra ändå, tycker jag. Jag tycker det finns så mycket saker som händer runt omkring, så man ska inte måste gå på ett teologiskt seminarium för att få tag i vad Gud vill. Sen är det helt okej att gå där, om man är lagd åt det hållet. Men annorlunda, att leva annorlunda. Vad är det? Det finns också de som har, förutom att man har gömt sig i grottor och ni vet det här, så har man också börjat bete sig annorlunda. Klätt sig annorlunda, gjort annorlunda saker som människor går omkring och tittar och tycker att det verkar vara väldigt konstiga människor. Men det intressanta när vi tittar på Isak, när han gjorde annorlunda val, det är otroligt att se att gissa vad som hände då. Folk blev avundsjuka på honom. Jag skulle vilja säga så här. Tänk efter. Att vara kristen och följa Jesus, det är inte att vara konstig. Det är att vara annorlunda på ett sånt sätt att till och med människor blir avundsjuka. Tänk på det. Låt det riktigt gå in djupt i hjärtat. Det står så här nämligen att ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Tänk att det är så där, att Gud gör de här sakerna. Det är inte jag som vrider på mig, utan det står att Gud gör de här sakerna i oss. Och vi är alltså kallade av Gud att leva för Guds syften som är till och med större än vårt eget liv. Större än våra egna saker. Och jag vill säga så här då, hur gick det då för Isak? Hur gick det för honom? Vi går tillbaka dit. Isak förstod att Gud ville att han skulle bli kvar. Vi läste det. Han stannade kvar. Han stannade kvar i hungersnöden. Han stannade kvar i torkan. Folk drog iväg som man förfort i Amerika från Finland, så blev han kvar. Och han gjorde det därför att han på något vis hade en inre förvissning om att han skulle göra det. Han ägde stora fårjordar och kameler, och folk blev, det står att det där samma år som det var så torrt så planterade han. När alla andra stack iväg så planterade han, och så fick han stora skördar. Och han hade får och han hade kameler. Och folk blev alltså avundsjuka. Gissa vad de började göra. De började fylla igen de här vattenbrunnarna för får och kameler. Så att när Isak var på plats så kom de dit och så fyllde de igen brunnarna. Och vet ni vad? Det är mycket lättare att fylla igen ett hål än att gräva ett hål. Det vet Kjell Bejar. Han har grävt en brunn på sin gård. Och han grävde djupt ner dit. Alltså, till sist såg man bara, liksom, när man tittar ner så höll han på. Han gjorde en enorm insats. Men jag ska säga att det skulle vara väldigt enkelt att en natt gå dit i Kjell och så skulle jag bara ta lite spade och så skulle jag... skulle gå jättelätt att fylla igen Kjells brunn. Så är det. Och jag ska säga det så här i våra liv också. Vet ni vad? Det är mycket lättare att leva ett liv där vi fyller igen brunnar än där vi gräver upp brunnar. Men Isak, han var en brunnsgrävare. Alltså det här, ni ska läsa första Moseboken där jag har börjat. Ni ska se, alltså han grävde hela tiden. Det står att han fort i en plats och så hade han fåren där och de drack vid en brunn. Och så fyllde filisterna igen brunnen. Nå, då for han vidare. Och så grävde han igen upp en brunn. Det står till och med att han grävde upp sin faders brunnar som var igenfyllda. Och han fortsatte, han hittade vattenkällor. Han höll på, så där höll han på hela tiden. Ni ska läsa, det är ett jätteintressant kapitel i Bibeln. Och hela tiden det blev bråk och det blev kiv. Men hela tiden så höll han på och grävde upp brunnar. Och nu ska jag säga så här. Att du och jag, vi har en fiende. En osynlig fiende. Som faktiskt vill, om han inte kan hålla oss borta från Gud. Så vill han åtminstone hålla oss borta från att vara någon slags välsignelse för andra. Han vill isolera oss från också de välsignelser som han har för oss. Och det betyder inte att han kommer plötsligt med en stor eldgaffel och så, ni vet den där bilden hur han ser ut. Han är svart och så har han en röd eldgaffel och hornen sticker ur huvudet. Jag har aldrig sett något sånt. Det skulle vara lite intressant. Jag vet inte om jag skulle vilja vara med om det. Men ni vet, det kommer inte så. Utan det är mera subtilt. Det är ett fint ord. Subtilt. Det betyder alltså mera så här mjukt och välformat. Och det känns liksom så där mjukt. Och då ska jag säga vad de där... Det är inte eldgaffel, men några saker som vill hålla oss borta från att leva som kallade. Och nu ska ni höra. Det är vår bekvämlighet. Det är våra känslor. Det är hur vi uppfattar oss själva. Det är besvikelser. Det är upptagenhet så att vi glömmer Gud. Allt det där. Gör att vi gömmer oss in i vårt eget skal. Vi ser likadana ut, men vi har på något vis gömt in oss. Vi har krympt ihop. Det här var vad Isak mötte, utmaningarna. Det var de där brunnarna. Det var det där som alltid stenarna låg i brunnarna. Det flög in stenar. Det var fienden satte in stenar och sand i brunnarna. Men han var en brunnsgräva. Han fortsatte att gräva. Så jag skulle vilja säga så här. Tänk efter en stund idag. Om inte du har tänkt på något annat när du går härifrån. Men tänk efter en stund. Finns det brunnar för dig som du vet har blivit igenfyllda? Det kan vara besvikelser, oförrätter, stolthet, själviskhet, prestige. Tänk vad prestige. Det där att liksom... Nu blev jag liksom, nu var det någon som, nu blev jag liksom lite så här. Någon skrapar på ytan och jag känner mig så sårad. Prestige är någonting som stänger oss inne. Och jag säger det här till mig själv lika mycket, för jag vet hur det är. Vi är bara människor, därför behöver vi Guds nåd. Och... Vad Gud alltså har kallat oss som vi läste om. Han har kallat oss. Och det betyder att Jesus har tagit de här sakerna jag har räknat upp på korset. Ibland så ska vi liksom psykologisera allting så fruktansvärt. Liksom, ja, jag är så besviken. Jag behöver gå till en psykolog som reder ut mitt innersta. Men vet du vad? Att Jesus har sagt att han har tagit min besvikelse på korset. För en tid sedan, några veckor sedan, så satte jag på en lovsångsskiva i bilen. Jag körde ensam mellan Närpes och Österbotten. Och den helige ande fick komma till mig. Och så visade han mig att jag var besviken på saker som har hänt för många, många år sedan. Och så fick jag be till Jesus. Så fick jag gråta inför honom. Och så tog han bort. Jesus har kommit nämligen för att du och jag ska leva i frihet. Ibland är det bara människorna omkring oss. Vi är rädda för saker som vill hålla oss tillbaka. Men Jesus säger, följ med mig, bli en brunnsgrävare, gräv upp de där stenarna, jag är med dig. Och det är det som gör vårt liv värt att leva. Hur kan vi släppa saker? Hur kan vi släppa besvikelser? Hur kan vi släppa det? Jag vet att våra känslor är med hela tiden. De finns där och det tar tid ibland. Men ändå så är det så att den helige ande vill hjälpa oss att kunna släppa saker som är de där stenarna, som är de där, det där som håller, fyller igen våra brunnar, som gör att vattnet inte flödar. Galaterbrevet 2:20 säger så här. Det här är ett väldigt, väldigt starkt bibelord. Galaterbrevet 2:20. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Tugga på det här bibelordet. Ibland sätts ett sånt här bibelord in i någon slags sån här konstig from kontext. Att det handlar bara om något speciellt tillfälle, någon specialsituation när man har farit till som missionär till Antarktis. Och liksom, då har jag lagt mitt liv på altaret och då, ni vet, då är det liksom, ja. Och så blir det någonstans en upphöjd fromhet. Jag ska ta bort det idag och så ska jag sätta det rakt in i vårt eget liv. Det handlar om vårt dagliga liv, våra relationer, vårt arbete. Det är det här bibelordet handlar om. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag lever nu i min kropp, det liv jag nu lever i min kropp, det är väldigt konkret. Det är inte det liv jag lever någonstans flygande halvvägs mellan himlen och jorden. I min kropp. Det lever jag i tron på vad då? Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Vad har Jesus utgivit sig för? Jo, det står att han tog alla våra svagheter. Han tog allt upp på korsets trä för att vi skulle ha liv. Det betyder att det är väldigt konkret besvikelser som jag nämnde. Alla de här sakerna jag har räknat upp. Och jag ska säga det. Det handlar inte om att vi tar oss själv i kragen och så blir vi någon slags sådana här fromma människor som bara allting är så bra. Jag ska säga det varje dag möter jag de här utmaningarna och jag får låta mig dö med Kristus för att leva med honom. Därför att Jesus vill hjälpa oss. Hans nåd i våra liv, det är den som kan göra det här. Vi behöver aldrig ge upp. Vi behöver aldrig liksom, ja, det här. Nu ska vi läsa från vers 18, det där första Moseboken. Första Moseboken 26. Vi läser från 18. Isak grävde på nytt upp de vattenbrunnar som hade grävts på hans fader Abrahams tid, men som filisterna hade fyllt igen efter Abrahams död. Och han gav dem samma namn som hans far hade givit dem. När Isaks tjänare grävde i dalen fann de en källa med rinnande vatten. Herdarna i Gerar började då tvista med Isaks herdar och sa, vattnet är vårt. Därför gav han den brunnen namnet Esek eftersom det hade grälat med honom. Därefter grävde Isaks tjänare en annan brunn. Men de började tvista om den också. Då gav han den namnet Sitna. Sen bröt han upp därifrån och grävde ännu en brunn. Och den tvistade de. Om den tvistade de inte, står det. Slutligen, så fick han en brunn som de inte tvistade om. Därför gav han det namnet Rehobot och sa, nu har Herren gett oss utrymme så att vi kan föröka oss i landet. Sen hoppar vi ännu till vers 25, så står det så här. Då byggde han, Isak, ett altare där och åkallade Herrens namn och slog upp sitt tält. Och så står det, och Isaks tjänare grävde där en brunn. Är det inte roligt? Isak, han fortsatte att gräva brunnar. Han, ibland så tvistar de och det blir bråk. Har du varit med om att det blir bråk i livet ibland? Att det gnisslar, att det blir lite jobbigt? Ja. Men det står att Isak han fortsatte att gräva brunnar bara hela tiden. Och så kom det igen upp nytt vatten. Och så säger jag det här. Det är mycket lättare att fylla igen ett hål än att gräva ett hål. Men i Guds syfte ingår att vi ska vara brunnsgrävare. Den här världen behöver vatten, levande vatten. Guds syfte inkluderar vad vi ska studera, vad vi ska arbeta med och till och med vem vi ska gifta oss med. Allt det här ingår i den plan Gud har för oss, i Guds frälsningsplan. Men vi är samtidigt ännu kopplade till ett större syfte för Gud. Det är val idag, eller hur? Jag tror att vi också kan välja på andra sätt i livet. Vi kan välja om vi ska tro på Gud och vara allmänt lite fromma. Eller vi kan välja att verkligen leva som kallade av Gud. Kallade att gå med honom. Människor idag ger upp därför att det inte finns hopp. Människor gör fel beslut idag därför att det inte finns en vision för deras liv. Ibland gör jag också fel, men jag får gå tillbaka. Jag tror att när vi lever som kallade av Gud, då hjälper han också oss i våra beslut. Guds första syfte med det här som vi kallar tro och frälsning. Vi repeterar. Det handlar om att få leva med Jesus i våra hjärtan alla dagar i vårt liv i gemenskap med Gud. Det är Guds första syfte med frälsningen. Det andra, ja, och därmed också naturligtvis evigheten som vi nämnde om. Det andra är att han vill fylla våra liv här på jorden med mening. Där vi får leva i hans stora syfte, i både medgång och motgång. När brunnarna fylls igen och när vi gräver upp dem. Det tredje är att Gud har kallat oss med en helig kallelse och fört oss samman som sin församling. Han för oss samman. Det är intressant, vet du, att när du har någonting i ditt hjärta som du upplever att, vi ska säga att Gud leder dig. Det är ett väldigt fromt uttryck, men ja, ni förstår vad jag menar. Så vet du vad? Samtidigt så leder han andra människor. Det finns, alltså, och det är en intressant sak när vi ser på det här med församling. Ibland kallar vi det Kristi kropp. Och ni vet, på jorden, och det är det ju. Men det är väldigt intressant att se på Guds församling i det här perspektivet, att när du följer Jesus så betyder det att han vill koppla dig samman med andra människor för att fullfölja sitt stora syfte. Det är därför vi aldrig är ensamvargar fast vi är sibovargar. Det är därför vi är skapta att koppla ihop med varann. Vi är koppla samman. Jag tycker det är så fascinerande. Jag tycker det där har väl alltid varit levande för mig. Men det är lite speciellt nu när jag har kommit till Närpes och jag möter så väldigt många människor. Nya människor. Hur otroligt det är. Att liksom Gud har gjort saker redan. Det här är en sån här lite banal sak, men vi säger så här, vi har nämligen den där utmaningen som vi för länge sedan har förbi här i Betania. Det hade vi i Philadelphia i Närpes när det, ni vet, två rader av sådana här megatunga stora bänkar. Hela kyrkan full. Och det ser ut som en katedral. Och där sitter man sen i en del av kyrkan någonstans, en grupp människor. Och samtidigt så är serveringsutrymmet för litet då. Och på en bönesamling bara så nämnde jag om det här för några äldre vänner där. Jag sa, hörni, ska vi inte slänga ut hälften av bänkarna och göra om? Så tog vi det till styrelsen snabbt och snabbt gick det. Så plötsligt hade vi en mycket enkelt och bra lösning för hela kyrkan. Så nu kan vi ha 80-90 matgäster och 200 mötesbesökare. Utan att har dessa stora mängder av bänkar. Så nu får bänkar en del till Litauen och vart de far. Och vi ska så småningom få in de här härliga stolarna som det ju redan finns här. Men då tänkte jag så här, för då sa de så här i Philadelphia. Ja, det här har vi tänkt att prata om i 10 år. Så tänkte jag, wow, det har förberetts i 10 år. Och jag får bara på 2 dagar så får jag vara med och se om det. Det är ju nåd, det är ju bara nåd, eller hur? För Gud har liksom gjort saker redan. Han har, ja. Men jag tycker det är så fascinerande att se det här också när du, jag tror du vet vad jag talar om nu. Människoliv som möts, kopplas ihop. Människor som möter en människa. Och så är det liksom som om det är precis det där. Det är liksom Guds steg på olika sätt i våra liv. Därför att vi möter andra människor. Och Gud får göra det som inte vi kan göra. Och till sist vill jag säga så här. När du lever kallad av Gud så ska du aldrig göra det Gud har tänkt göra. Du ska aldrig leka Gud. Du behöver aldrig leka Gud. Du bara är precis den du är. Lina är Lina. Ester, Ester, Gabriel är Gabriel och Gud är Gud. Det här var den enkla undervisningen jag hade idag. Bli och var en brunnsgrävare. Gud välsigna dig. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus för att vi får vara dina barn. För att du har en frälsning för oss. Du har en plan för oss redan. Innan vi var födda. Här är det ingenting vi behöver prestera. Ingenting vi behöver liksom klämma fram. Utan du har, vill bara att vi ska vara i läge. Att vi ska vara i läge för dig. Tack Jesus för att vi får slappna av från alla våra egna försök. Här är du vet allt det där som också vill hålla oss borta ibland. Här är som på något vis vill isolera oss. Tack Jesus för att du vill... Låt oss bli som Isak som kunde välsigna där han gick fram. När han mötte en brunn som var fylld med stenar och sand så då grävde han upp den. Herre, hjälp oss så att vi kan också brunnarna i vårt eget liv kan få flöda med vatten. Att de får vara öppna. Herre, du vet att vi är bara människor och har ibland så jobbigt med oss själva. Men Jesus, du är den där som är med oss. Du kommer med din nåd och du ger oss kraft i alla lägen i vårt liv. Herre, det där med att göra beslut också. Tack Jesus för att det inte är så svårt. Utan du leder oss med din ande. Du bor i oss och vi får följa dig. Jag vill välsigna var och en här idag. Tack Jesus för att du har kallat oss och vi får följa dig. I Jesu namn. Amen.